Dagens predikotext, den tredje söndagen efter trefaldighet, den hämtar vi från Lukas evangeliets 15 kapitel. Den följer direkt på liknelsen om det återfunna myntet som ju var våran evangelietext. Lukas 15 från vers 11. Vidare sa Jesus: En man hade två söner. Den yngre sa till sin far: Far, ge mig din del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: Skynda er, ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem, och din far har slaktat den gödda kalven, eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far: Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss, till denne din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Temat för våran predikan idag, det är att Gud förlåter otacksamhet. Otacksamhet provocerar. Även den ogudaktige kan bli väldigt provocerad och upprörd över otacksamhet. Det finns en dokusåpa som går på tv som handlar om bortskämda barn. Det är tonåringar med rika föräldrar som inte har lärt sig laga någon mat trots att de är 18-20 år. Som inte vet hur man startar diskmaskinen eller tvättmaskinen. Och nu ska de få smaka på andra bullar. Och så sitter människor i tv-soffan och tänker, så där illa är det inte med mig. Vilka otacksamma typer de är, de här rikemansbarnen. Otacksamhet provocerar. Jesus berättar en liknelse i våran text idag om två otacksamma bröder. Lillebror är otacksam. Han vill ta en time out från fadern. Han har tröttnat på att bo hemma hos sin far och leva ett gott liv med tjänare som tar hand om hans behov. Han har tröttnat på att bo nära sin kärleksfulla fader. Ett helt liv med fadern, det tycker han, det är inte så mycket att ha. Vad får jag ut av det? Vi kan kanske jämföra oss själva med lillebror. Många av oss har levt ett helt liv med fadern. Ett helt liv som kristna. Värdesätter vi det? Inser vi vilken fantastisk välsignelse det är? Tänker vi på vilken skillnad det är för de som lever utan Gud och utan hopp i världen? För lillebror så lockar livet där ute i världen. Världen här, det är inte bara världen i allmänhet, utan det är den syndiga världen långt borta från faderns kärlek. Han tycker att gräset ser så mycket grönare ut på andra sidan. Så kan det vara för en kristen. Lockar inte livet i världen? Som ung kristen så är det många val man ska göra. Hur ska jag forma mitt liv? Hur ska jag leva mitt liv? Hur mycket ska jag anpassa mig till världens värdering? Det finns så mycket man förväntas göra som nutidsmänniska, som är emot Guds ord. Hur mycket lockar det världsliga livet mig? Det här är en svår avvägning också för den medelålders eller gamle kristne. Hur mycket lockar världens värderingar mig? Hur viktigt är det för mig att smälta in? Att få koppla bort tankarna på Gud och bara leva i sus och dus? Det lockar, eller hur? För våra gamla människor så kommer alltid livet där ute, långt borta från fadern, att ha en tjusning. En lillebror, han får erfara att livet i världen är slitsamt. Det är inte så glamoröst som det verkade. Prylarna. De glada festerna. Den lössläppta sexualiteten. Den tappar sin tjusning. Ljuset slocknar. Festen tar slut. Arvet som man fick i förskott är förslösat. Och då märker han, det var ingen här som älskade mig för den jag är. Men de tyckte det var roligt så länge jag anordnade fester. Han inser att livet i världen är ganska tomt. Och det är flyktigt. Lillebror, han ångrar sig. Och han åker hem. Han återvänder till sin fader. Det får vi också göra. Om vi känner att vi är långt borta från Gud, då får vi återvända till honom. När vi återvänder till honom, då kanske vi känner en sån där oro som lillebror gjorde. Hur ska jag bli mottagen? Han är väldigt ödmjuk när han återvänder till fadern. Han försöker inte smita in bakvägen och bara sitta vid frukostbordet som ingenting hade hänt. Utan han erkänner sin synd. Och han säger, jag kan inte hoppas på att få fortsätta leva som din son. Men låt mig få vara en av dina daglönare. Som får betalt för varje dag, endast det man har arbetat ihop. Vi får efterlikna lillebror i våran attityd till vår far. Får efterlikna honom i ödmjukhet. Vi som syndar kan inte ställa krav på honom. Vi kan inte manipulera honom. Utan vi får säga, om jag får det jag förtjänar, ja då förtjänar jag straff. Men jag vädjar till din nåd och kärlek. Men det är inte bara en bror i den här liknelsen som är otacksam. Storebror, han är också otacksam. Han känner sig bortglömd. Och han blir ofta bortglömd, kanske även av oss. Jag tror i min första bibel, då hette den här liknelsen, det var ju inte Jesu ord, men överskriften som man hade satt var den förlorade sonen. Liknelsen handlar om lillebror som går förlorad men blir återfunnen. I den bibel jag har nu så heter liknelsen liknelsen om den återfunne sonen. Det handlar om lillebror det här. Och storebror, han känner sig bortglömd. Ibland kanske vi när vi läser den här liknelsen också fokuserar på lillebror. Han är ganska skön att identifiera sig med. För att vi kan identifiera oss med honom lite lagom. De flesta av oss har inte övergett Gud och vandrat långt borta under många år. De flesta av oss har inte slösat bort alla våra pengar på vilda fester, på lösa sexuella förbindelser. Vi kan identifiera oss sådär lite lagom med honom. Men är det kanske så att vi egentligen är mer som storebror i liknelsen? Är vi kanske en församling eller en kyrka av store bröder? Storebror, han känner sig bortglömd av fadern. Han anklagar fadern när fadern bjuder in honom till fest. Och så säger han, aldrig har jag fått ens en killing så att jag kunde ha fest med mina vänner. Inte ens det har jag fått. Det framgår inte i liknelsen. Har han frågat någon gång? Eller har han varit den duktiga storebrorsan som inte vill fråga om någonting utan bara borra ner huvudet och jobba på? Inte gnälla, inte klaga, utan bara kämpa. Finns det saker som vi har önskat av Gud men glömt att fråga om? Finns det saker som vi innerst inne är lite bittra över att vi aldrig fick? Varför blev inte mitt liv annorlunda? Varför fick jag inte andra gåvor? Andra andliga välsignelser? Andra talanger? Varför fick jag inte en annan roll i familjen? Storebror, han är missnöjd. Och han säger till fadern, jag har slavat under dig alla dessa år. Jag har slavat under dig alla dessa år, säger han. Hur är det för slaven att arbeta? Han eller hon får ingen lön och har ingen del i det som man kan tjäna. Det är någon annan som tar allt. Slaven äger inte ens sin egen kropp. Hade det varit så för storebror, tror ni? Var det inte så att han under alla dessa år hade jobbat på den gemensamma gården? Allt arbete han gjorde kom honom till del. Fadern säger, allt mitt är ju ditt. Allt det vi har gjort tillsammans, det tjänar ju du på. Du ska ju ta över allt detta efter mig. Hur ser vi på arbetet i kyrkan? Kan vi känna ibland, här har jag slavat under dig alla dessa år. Vad får jag för det? Här har jag gått till kyrkan. Här har jag städat kyrkan. Här har jag sjungit psalmer. Här har jag förberett predikningar, bibelstudier. Vad får jag för det? Tänker vi på arbetet i kyrkan som ett slavarbete vi utför åt någon annan som drar nytta av det? Eller förstår vi att vi arbetar i vårt gemensamma rike? Kyrkan är ju vår. Vi är ju medarvingar till allt det som Jesus har vunnit genom sin död och sin uppståndelse. Storebror, han är bitter och han säger: jag har aldrig överträtt ditt bud. Och ändå älskar du lillebror så här mycket, som en slarv. Jag har aldrig överträtt ditt bud. Fadern är nådig och han förmanar inte storebror. Men vi hör storebrorsans självrättfärdighet skina igenom. Se på allt gott jag har gjort. Jag är syndfri och felfri. Ja, bara det, hörni, att påstå det är ju en stor synd. En del som predikat över den här texten säger: den handlar inte om en förlorad son. Den handlar om två förlorade söner. Egentligen har fadern förlorat båda sina söner. En som har övergett honom och rest långt borta för att leva i synd. En som har blivit kvar på gården, men som arbetar inte med glädje och tacksamhet över att han får vara del av sin faders rike, utan i bitterhet, i självrättfärdighet, i arrogans. Hur är det för oss? Är det så att vi sneglar på vår bänkgranne i kyrkan, eller på våran prästkollega kanske, och tänker: varför går det så bra för honom eller henne? Varför har de det så bra, Gud? Varför ger du inte mig mer framgång? Varför ger du inte mig mer tack, mer lön för mödan? Hur kan den och den komma undan, som inte kommer så ofta till gudstjänst, som inte tar på sig uppgifter i församlingen, som inte drar ett lika tungt lass som jag? Det är mycket, mycket glädjande för oss att se att fadern förlåter båda bröderna. Han förlåter båda bröderna. Trots att den äldre brodern blottar sin synd ofrivilligt. Det är inte det han menar. Han har motsatt attityd till sin lillebror, som ödmjukt ber om förlåtelse. Han anklagar istället Gud. Och ändå bjuder fadern in honom till festen. Det är inte fantastiskt? Vi får söka tröst i lillebrors exempel. Lillebrodern, han får förlåtelse trots att han väljer bort Gud. Han väljer bort fadern. Han låter annat komma före. Han sätter sitt eviga liv på spel. Men när han ångrar sin synd, så möter fadern honom med öppna armar. Han står inte långt borta och väntar på att han ska komma fram och låter honom få ångra sig och känna oro över bemötandet. Fadern springer honom till mötet. När vi möter människor som levt kanske ett helt liv, eller kanske ett helt vuxet liv, långt borta från Gud, då får vi berätta för dem om lillebror. Det finns förlåtelse. Och vi får söka tröst i storebroderns exempel. Det gäller också andra. Och inte minst oss själva. När vi är otacksamma för de stora gåvor vi har fått. När vi klandrar andra som vi tycker inte är lika duktiga som vi själva. Inte hjälper till efter förmåga. När vi tycker att det går för bra för dem som inte lägger ner hårt arbete. Då får vi söka tröst i att den äldre brodern också blir förlåten. Till honom säger fadern: följ med, vi ska ha fest och glädja oss. Den förlorade sonen är återfunnen. Och du är den mannen. Du är den kvinnan. Du är den förlorade som har blivit återfunnen. Vi talade i våran inledning om att otacksamhet provocerar. Otacksamhet provocerar också Gud. Inte bara människor. Otacksamhet är en synd. Men det är en synd som Jesus har dött för. Och det är en synd som Fadern kallar oss till att ångra. Och be om förlåtelse för. Och det är en synd som han förlåter. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, tack för att du sände din son till världen. Tack kära Herre Jesus Kristus. Tack för liknelsen om de två bröderna. Tack för att du där förklarar och beskriver precis hur förlåtande vår himmelske fader verkligen är. Tack för att du har gett oss inte bara en broder utan två att se oss själva i. Tack för att du avslöjar våran synd. Och tack för att du berättar att vi får förlåtelse när vi ångrar den och omvänder oss. Vi tackar i ditt eviga namn. Amen.